I somras hävdade Konjunkturinstitutet att arbetsmarknaden trotsar lågkonjunkturen och att arbetslösheten bara ökar marginellt. Men under hösten har läget vänt och lågkonjunkturen drar faktiskt fram som en ångvält även över arbetsmarknaden. Hög inflation och en minst sagt orolig omvärld påverkar såklart. Välkommen till O-poddens avsnitt 21 där vi tar tempen på lågkonjunkturen och behoven av omställning. Vi som gör O-podden, det är jag, Nilla Mild-Nygren.
Och det är jag, Ann-Sofie Sjöberg. Orderläget ser dyster ut för många branscher och bland annat förväntar sig teknikkonsulten en minskning av ordrar på dryga 40%. Och det här konstaterar innovationsföretagen i sin senaste rapport Investeringssignalen. Och sedan en tid har ju även bostadsbyggnader gått ned, vilket också i första ledet påverkar bland annat arkitekterna som nu har det tufft.
Så i två delar så tar O-podden pulsen på läget. Först med en kort rapport direkt från arbetsmarknaden som vi följer upp med ett avsnitt om hur du som företagare, chef och HR kan agera på ett klokt och ansvarsfullt sätt i en lågkonjunktur. Dels för att hantera oro i organisationen, dels för att hantera eventuella uppsägningar. Hos oss får du svaren.
Men idag har vi med oss Elin Lydahl. Hon är förbundsdirektör hos Innovationsföretagen och hon är med här i studion. Och Tobias Olsson, förbundsdirektör på Sveriges arkitekter, kommer vara med oss över telefon. Elin Lydahl, välkommen hit. Berätta, vilka är Innovationsföretagen?
Hej och stort tack för att jag får vara här. Innovationsföretagen är ett bransch- och arbetsgivarförbund som samlar teknikkonsulter, arkitekter och techkonsulter och även besiktningsbolag.
Ni har ju sett i er senaste rapport Investeringssignalen att läget ser aningen dystert ut, men det är lite olika på olika håll i branscherna. Och hur hänger det där ihop? För det är verkligen ganska mycket ner och ändå ganska mycket upp på vissa håll. Kan du berätta lite om hur det ser ut och vad som gäller för vad?
Ja, det stämmer. Vi representerar ju en bredd av branscher. Och det vi kan se är att vi befinner oss ju generellt i en lågkonjunktur i Sverige idag. Och det är en lågkonjunktur som man förväntar sig att den ska hålla i nästa år och även 2025. Och så eventuellt har vi en förbättring 2026. Och det vi ser också det är att det som stannade av först, det är ju bostadsutvecklingen. Mm. Och i och med att vi har arkitekterna hos oss så ser vi ju det en väldigt hårt drabbad sektor, ett väldigt hårt drabbat skrå. De ligger tidigt i processen och många bolag, både offentliga, alltså kommunalt ägda bolag och privata, har ju valt att dra i handbromsen. Så att både bostadsbyggandet men även så småningom all fastighetsutveckling har ju stannat av.
Mm. De kommer liksom först verkligen.
De kommer först, det är de tidiga skedena som kommer först. Så att de började ju, där märkte vi av det redan tidigt 2022. Och då var det ju inte tal om en konjunktur på det sättet som det är idag, utan då var det ju verkligen vissa specifika branscher. Och arkitekterna ligger tidigt ute i den processen. Sen har vi å andra sidan techkonsulterna som är hetare än någonsin och där det fortfarande anställs och det utvecklas. Och det är ett jättestort kompetensbrist istället. Mm. Så att där saknar man de kommande 6 månaderna över 3000 individer i branschen. Så att vi liksom får hantera väldigt olika utmaningar samtidigt inom förbundet.
Hur klarar branschen att få in då ny kompetens i?
Ja, men den frågan blir ju ännu svårare än vad den vanligtvis är. Vi har vanligtvis en utmaning i att den högkvalificerade arbetskraften, att det brister, det finns för få individer med den höga utbildningen som vi behöver. Men just nu så ser vi ju dessutom att, och det kan man lösa på flera sätt. Vi kan lösa det genom att säga att vi ska ha ett universitets- och högskoleväsen som faktiskt matchar näringslivets behov. Vi kan titta på att de ingenjörer som börjar på en civilingenjörsutbildning faktiskt tar examen. Idag är examinationsgraden 50% från den som skrivs in på KTH eller Chalmers dag 1.
Det chockerar mig lite grann faktiskt.
Det är extrema siffror. Mm. Sen kan vi diskutera om det är ett problem eller inte. För det vet vi inte. Det kan vara så att av de här 50% som lämnar, så lämnar de liksom hälften av dem redan första månaderna. Och då kanske inte är ett stort problem. Och sen den andra hälften är att de väljer att inte ta examen, men de jobbar inom yrket. Mm. Då är det inte heller ett jättestort problem. Bortsett från naturligtvis att universiteten vill att studenterna
ska examineras.
Mm. Och det är också bra för AB Sverige att vi har en hög examinationsgrad. Men det är en del. Det är faktiskt att se till att våra studenter tar examen och får reda på varför har vi bara en 50% examinationsgrad. En annan del är att vi pratar om faktiskt import av arbetskraft. Där vi idag har ungefär 8000 individer som kommer till Sverige som är högkvalificerad arbetskraft. Som alltså företagen har sökt upp och valt att plocka till Sverige. Här ligger vi så långt efter många andra länder. Både Tyskland och Kanada har ju satt siffror på vad man vill uppnå. Det är liksom miljoner individer som man säger i Kanada. Jag kan ju tycka från svensk perspektiv, ska vi inte bara målsätta en tredubbling? Säg att vi ska ta in 25 000 högkvalificerade individer.
Var ligger problemet? Är det här med uppehållstillstånd, arbetstillstånd?
Det är en oerhört komplicerad process att ta in kompetens från tredje land. Och det är fullständigt obegripligt att vi gör det så svårt och byråkratiskt när det fungerar så bra i så många andra länder. Nu ska vi säga att nu har Migrationsverket tagit det här på allvar och politiken har tagit det på allvar. Så det pågår ju flera förbättringsprocesser i det här. Men det är långt kvar. Och det här gör ju att ska vi fortsätta vara ett innovationsland i topp, då måste vi lösa de här problemen. Sen har vi en del till om jag bara tar den här. Och det är den här utifrån arkitekterna just nu. När vi faktiskt står i en situation att de nyexade arkitekterna inte kommer ut i jobb. Och då ska vi komma ihåg att arkitektskrået är ett skrå som har en extremt låg arbetslöshet i vanliga fall. Vilket innebär att när vi kommer igång, för vi kommer igång, det vet vi, frågan är bara när. Då kommer vi stå med för få arkitekter. Därför att de här som utexamineras nu, vi vet att det är ett flyktigt skrå. Vi vet att de kommer söka sig till någonting annat. Och det är ju en jätteutmaning. Hur behåller vi de här och faktiskt ser till att de kommer ut i arbetslivet också? Så vi inte tappar en generation på det sättet som vi gjorde på 90-talet.
Det blir som en kompetensglapp helt enkelt.
Det blir som en kompetensglapp,
Det blir ju en utmaning. Och jag kan inte låta bli att fundera också på det här nya omställningsstudiestödet och möjligheterna till kortare kompetensutveckling. Finns det möjligheter också att så att säga vidareutbilda andra personer som...
Absolut, både att vidareutbilda personer som inte befinner sig i skrået idag, men sen också att utveckla de individer som gör det. När vi nu har ett stort antal personer, arkitekter som faktiskt förlorar sina jobb idag, hur behåller vi dem i sitt skrå, i sitt, det jobb de faktiskt vill arbeta med, och hur gör vi dem än mer anställningsbara när vi kommer ur krisen? Vi vet vissa områden där det finns ett behov. Vi håller på och tittar på och gör en mer ordentlig vetenskaplig, tänkte jag säga, men mer ordentlig analys utav det. Men lägger man bara örat mot rälsen så hör man att en AI-kompetens idag är guld värd. Hur kan jag som arkitekt faktiskt utbilda mig inom AI? Cirkularitet, hållbarhet. Kan jag söka kurser? Kan jag hitta utbildningar om det som gör mig ännu mer anställningsbar? När vi är ur det här krisen som vi befinner oss i.
För det är inte bara ett glapp inom kompetens. Det kan ju också vara en glapp inom teknik. Jag tänker på den här gröna omställningen. Har vi då sen inte AI och grön hållbarhet. Eller vad säger man? Ja, hållbarhet. Så finns det ju, då blir det ju som ett glapp även där sen.
Absolut.
Och då
absolut.
Ligger ju liksom AB Sverige som du säger efter även där.
Ja, nej men absolut. Och som du säger, tekniken går hand i hand med hållbarhetsutvecklingen. Så de här är... Det finns ett stort värde i att utbilda sig inom båda de områdena för att bli ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden. Men då vill jag säga att arkitekterna är attraktiva. Ja. Det är inte det konjunkturen just nu som är utmaningen. Men eftersom vi befinner oss där vi gör, ta chansen, ta möjligheten att faktiskt nyttja omställningsstödet och gör dig ännu mer attraktiv.
Och också för företagen att kunna behålla sin kompetens.
Ja, ja precis. Eftersom du faktiskt kan få en ersättning och studera och vara tjänstledig så är ju det en jättebra lösning.
Så rusta sig i lågkonjunkturen. Men jag tänkte också på, det finns ju många startups. Hur är läget för dem? När de företagen nu i konjunkturen...
Investeringsviljan är inte på topp.
Nej, kanske.
Nej, helt plötsligt kostar pengar igen. Vilket det inte gjorde under ganska många år. Så var det ju gratis att låna pengar. Och det fanns väldigt mycket pengar i våra flöden. Och det gjorde det ju även under pandemin. När man tyckte, när det var stora dippar och företagen var osäkra på framtiden. Så fanns det fortfarande väldigt mycket investeringskapital, riskkapital. Nu är det inte gratis att låna pengar. Och då hamnar det i ett helt annat läge. Så att det är fortfarande så vissa branscher, om man går in och läser rapporter, hur mycket AI lyckas igen skaka fram utifrån investeringskapital, riskkapital. Det är ofantliga summor. Men när det kommer till mer traditionella och så att en startup inom en liksom arkitektskråt just nu.
Ja. Men du, nu har vi pratat lite om vad som händer och vad som sker. Och det går lite upp och det går lite ner på olika håll. Det handlar om kompetensbrist på vissa håll och faktiskt uppsägningar eller lågkonjunktur i andra håll. Vilka åtgärder eller insatser behövs, tror du, för att vända den här utvecklingen? Är det något ni kan göra eller är det bara konjunkturinväntan, så att säga?
Kan vi ju konstatera att Sverige sticker ut. Vi har den lägsta tillväxten i Europa. Så att vi har ju, vi som nation sticker ut. Och det är klart att här finns det ju förväntningar på att politiken agerar. Mm. Så att vi faktiskt kommer ur lågkonjunkturen.
Och det är där ni kan jobba och påverka, tänker jag.
Där kan vi påverka i viss mån, men om vi tittar på vad vi kan göra så kan vi ju driva på vad vi ser skulle behövas i nuläget. Och dels, och jag vill faktiskt lägga ihop klimatomställningen och lågkonjunkturen i det, därför att vi ser ju att driver vi på, ökar vi arbetet med offentliga upphandlingar och att faktiskt lägga in klimatkrav i de offentliga upphandlingarna. Där driver vi en omställning för vår bransch som är positiv och vi driver affären i vår bransch och vi driver någonting som är positivt för Sverige. Att den klimatpolitik som förs i Sverige idag är ju väldigt utmanande.
Mm.
Och den enmansutredning som presenterades här den 18 oktober, där man efter den och i samband med den börjar hamna i diskussionen om vilka mål ska vi fokusera på. Det blir bara en dimridå. Det är inte så himla viktigt vilka mål vi fokuserar på. Det viktiga är att vi har en långsiktighet, att vi visar företagen den långsiktiga vägen fram så att de vågar investera i de långsiktiga lösningar som behövs för att kunna aktivt faktiskt driva den klimatpolitik och göra de åtgärder som krävs för den klimatomvandling som vi behöver.
Mm.
Så att det här, driver man på de frågorna, då är det någonting som kommer att hjälpa våran bransch i att komma ur den lågkonjunktur som vi befinner oss i.
Mm. Det låter ju hoppfullt.
Mm. Jag tänkte också på när vi var inne och pratade om klimatomställningen, lite mer så här konkret, vad är det så att säga företagen kan göra liksom i klimatomställningen som borde läggas in i, nu pratar om de offentliga upphandlingarna och vilka krav och vad är det för något, minska energiförbrukning eller vilka kriterier tänker vi på?
Du är faktiskt inne på någonting som man väldigt ofta tappar bort och det är energianvändning och energieffektivisering. För att väldigt mycket det vi gör i befintligt bestånd kan effektiviseras och att fokusera på det och att faktiskt få incitament för att driva energieffektiviseringen är jätteviktigt. Så inte bara nyproduktion.
Istället för att bara byta elkälla så att
ja,
säga.
Mm. Ja, och vi hamnar väldigt ofta i debatten i produktion idag. Medan tittar vi på ett nationellt perspektiv så har vi egentligen inget underskott. Utan det handlar om hur vi klarar av att distribuera den el vi har. Sen har vi en elektrifieringsvåg som gör att vi kommer att behöva mer el. Absolut. Mm. Men frågan är, om vi skulle få till vårt stamnät så vi kunde distribuera det på ett annat sätt genom Sverige, skulle det vara en lösning? I alla fall en del av lösningen till problemet.
Mm. Mm.
Och den diskussionen är man inte så mycket på, utan man pratar mycket mer om hur ska vi producera mer hållbar energi.
Mm.
Ja. Och där kommer man också in på kärnkraften som för några år sedan inte såg som hållbar, men som nu ser som hållbar. Och det är ju också, ja, numera pratar vi fossilfritt.
Mm.
Och det är gott så. Mm. Jag tar inte ställning i frågan annat än att vi absolut måste gå från det fossilfria.
Men diskussionen har förskjutits lite grann.
Har förskjutits, absolut.
Mm.
Så att energieffektiviseringen är en viktig del. En annan är de färdplaner som har tagits fram. Och det finns en färdplan för fossilfritt Sverige som nu håller på att uppdateras. Skulle vi få in dem i regleringsbreven till våra offentliga myndigheter? Skulle vi faktiskt trycka ut dem i våra kommuner? Hur ska ni faktiskt upphandla klimatsmart? Om man skulle följa dem så skulle det vara ett fantastiskt sätt att faktiskt driva Sveriges omställning.
Mm. Spännande.
Ja, men bra med lite här konkreta, för det blir alltid lite grann, vad är det som ska, vad är det man ska göra? Liksom,
men offentlig upphandling, det är ett verktyg som kan skapa förändring om det används på rätt sätt. Och lagstiftningen som sådan är jättebra. Det är hur den används som är utmaningen. Det är så svårt att, alltså det är så dyrt om du gör fel.
Mm.
Och det gör att man ofta blir lite feg i den offentliga upphandlingen. Men det är, du kan ställa vilka krav du vill som offentlig
upphandling.
Du har ett stort utrymme att ställa krav på klimatsmarthet eller kvalitet.
Mm. Mm.
Som faktiskt skulle kunna skapa skillnad på riktigt för Sverige.
Men ska vi hälsa Tobias Olsson välkommen, förbundsdirektör för arkitekterna. Från en bil i Örebro då kan man säga. Eller hur Tobias? Välkommen.
Ja, exakt. Ja, tack så mycket för det.
Vi har ju hört, vi har pratat lite med Elin här och hört att just arkitektbranschen har drabbats hårt. Såklart i frontlinjen när byggbranschen går ner. Hur ser du på läget i branschen just nu? Liksom? Vilka är värst drabbade hos er?
Ja, men det är ju ett svårt läge i branschen, så är det. Det har ju varit på väg neråt en längre tid och har ju varit skakigt också en längre tid. Men vi är i ett väldigt tufft läge. Hos oss är det ju främst de bostadsritande arkitekterna och inredningsarkitekterna som är värst ute i uppsägningarna och i arbetslösheten här för tillfället. Men planeringsarkitekterna och landskapsarkitekterna, de klarar sig än så länge hyfsat bra, även om det finns en viss tendens att arbetslösheten går upp där också. Men det är ju såklart, det beror ju på det totala stoppet i bostadsbyggandet, men också en skakig fastighetsmarknad.
Mm. Och när du säger att det är uppsägningar, vilken omfattning är det på uppsägningar och anställningsstopp också kan jag väl tänka mig?
Men oktober månad var för oss faktiskt den värsta i antal uppsägningar som vi fick in då. Eller arbetsplatsförhandlingar som rör våra medlemmar sen vi började mäta det här i vår egen statistik. Så vi är liksom inte på något sätt över krönet eller att vi börjar se en ljusning, utan tvärtom så ser vi att det blir värre.
Ja. Vad händer? Vi pratade lite tidigare om det här med att det kan bli ett kompetensglapp så småningom. De som är nyexade nu, de har svårt att hitta jobb och kanske försvinner till andra branscher. Liksom.
Exakt, så vi har försökt att räkna så gott vi har kunnat via våra medlemmar och öppna enkäter och så vidare. Och där har ju vi tyvärr sett då att bland de som tog examen här i våras eller i somras, så var det ju ungefär var femte som hade hittat ett jobb som arkitekt. Och
var
då ska man säga att det var
var
femte. Det är inte mycket. Och det var i princip landskapsarkitekterna och planeringsarkitekterna. Så från liksom arkitektskolorna, de här A-skolorna som vi brukar kalla då, så är det nästan ingen som går ut och får ett jobb som arkitekt. Och vi har också kollat bakåt ett par år och det ser lite bättre ut, men det är fortfarande illa. En majoritet av dem som har tagit examen de tre senaste åren har inte hittat ett jobb som arkitekt. Det här är ju hundratals människor som inte syns i statistiken och som tyvärr en del kanske redan har lämnat branschen. Och det är ett enormt kompetensgap. För de som kommer ut nu också från skolorna, de har också en annan inställning. De har liksom gått i skolan och de är mycket yngre förstås, och de har växt upp i klimatkrisen och tar den på, eller har kunskaper kring den och utövar det i sin profession på ett annat sätt. Så det är absolut ett kompetensklapp. Det är ju nästan värst för de nyexade, skulle jag säga.
Jag tänker då, liksom, för det är ju två olika grupper. Det ena är ju de nyexade, och sen så har du då de som redan är anställda som då helt enkelt kommer att bli av med sina jobb och bli uppsagda. Vilket stöd kan de här två olika grupperna få helt enkelt? De som är anställda, där har du ju omställningsorganisationer.
Det är ju, omställningsorganisationerna är ju så viktiga och...
Som Tobias var inne på så är ju TRR en fantastisk tillgång till de som har, för oss som har kollektivavtal. Men om man står utanför kollektivavtalen, då upplever vi att det finns ett större vakuum. Mer frågor, mer utmaningar. Men det finns ju stöd även för dem, eller hur?
Absolut. Och det är väldigt viktigt här att vi verkligen får ut all den information om att från den första mars i år så finns det faktiskt en offentlig omställningsorganisation, och den är upprättad vid Kammarkollegiet, Och den ger stöd till de cirka 500 000 personer som jobbar vid privata företag som inte har kollektivavtal. De ger samma stöd som andra omställningsorganisationer. Så det är rådgivning, och det är rådgivning till de som är sjuka, det är vägledning och det är yttrande för omställningsstudiestödet. Hela det här rådgivning och vägledning och yttrande. Så att den är väldigt viktig. Mm. Att
även för egenföretagare.
Egenföretagare får också det
faktiskt. Stöd att få. Mm. Så man kan få vägledning även som liten skutt, så att säga.
Mm. Ja, men det är väldigt positivt, för att arkitekterna har ju haft en väldigt nästan obefintlig arbetslöshet här sen, ja, men sen 90-talskrisen, eller i alla fall på den här sidan millenniet, med några lite djupare hack i kurvan, men som har liksom kommit tillbaka ganska snabbt. Så att vi är ju i en ny situation, och där arkitekterna också kommer att behöva hjälp av alltså från omställningsorganisationer.
Ja. Och lyssnar man på det här och funderar vilken omställningsorganisation man tillhör, för det är väldigt många som inte vet det, så finns det faktiskt på nätet hitta din omställningsorganisation. Finns det beskrivningar för dig som är privatanställd, för dig som arbetar i kommun, för dig som inte har kollektivavtal, så hitta din omställningsorganisation kan man leta på. Mm.
Det är ju som sagt en informationsbrist som är väldigt tydlig. Samtidigt så kan jag inte låta bli att utifrån den situation vi befinner oss i idag slå ett slag för kollektivavtalen och säga att det finns en trygghet och något väldigt positivt att vara anställd
på
i ett
många
företag.
Olika sätt.
På så många olika sätt. Så att jag vill säga att jag tycker att det är otroligt positivt. Det är jättebra att informeras om att de här andra finns också. Mm. Men det bästa skyddet är att vara anställd i ett bolag som omfattas och som har kollektivavtal. Mm.
Det ger så mycket mer.
Liksom. Ja. Mm. Jag håller helt med.
Ja, men om jag riktar mig både till Tobias och Elin nu. Om vi pratar om den här ljusningen, Tobias, du sa att det är ganska nattsvart. Men om man tänker sig, hur jobbar ni? Vi pratade lite tidigare med angående innovationsföretagen, hur ni kan påverka. Och det är svårt, såklart. Mm. Hur jobbar ni? Hur tänker man att ni kan påverka läget för era medlemmar?
Ja, men det här är ju liksom den fråga som upptar all min tid och mina kollegors tid just nu, så är det. Och det är vi ovana vid, ska jag säga också, för att vi har inte haft en sån här sorts situation eller arbetslöshet på väldigt lång tid. Det har ju främst handlat om stress och andra arbetsmiljöfrågor. Men vi kan ju deklarera från början att det är svårt för oss som förbund att både vända konjunkturen och att liksom skapa jobben. Det är väldigt svårt för oss att göra. Det är det man vill ska hända.
Men
det är knivigt faktiskt. Men här försöker vi jobba så gott vi kan. Vi ser också på det här som att det är ingen tillfällig konjunkturdipp det här bara. Utan det är nog... Vi står nog i en större liksom omställning av hela arkitektyrket och hela arkitektkåren. För vi har också, för den lösningen som vi har framåt, det är ju inte bara att fortsätta bygga som förut. Att pumpa in byggsubventioner så att byggandet kommer upp igen eller någonting sånt. Utan vi har ju också en annan kris, och det är också klimatkrisen. Och den måste vi ta oss an om samtidigt. Att varje nytt behov som vi har i samhället kan inte lösas med nyproduktion, med nya material. Det klarar inte klimatet. Vi kommer från en väldigt smutsig sektor. Då behöver vi ställa om. Så att vi försöker se på det här också som en större omställningsperiod. Och det är också här vi behöver de nyexade som tänker så här på ett annat sätt. Det är en omställning på alla håll. Sen har vi också det som med massa effektiviseringen som kommer av digitaliseringen och AI på kontoren och så vidare. Så det, vi står i en omställning, tror jag, här samtidigt. Så det handlar inte bara om att vända konjunkturen, eller inte bara om att fortsätta bygga, utan det handlar också om att göra saker på ett annat sätt med delvis ny kompetens.
Tobias är ju väldigt rörande överens i det här, och på samma sätt som att Tobias hjälper sina medlemmar som står i en situation de aldrig har stått i förut, så hjälper ju vi våra medlemmar, det vill säga arbetsgivarna, i en situation de aldrig har stått i förut. Och det finns ingen, vare sig arbetsgivare eller arbetstagare, som önskar att vi var i den situation vi är. Så att det här är ju en gemensam kamp som vi försöker gå och hitta bästa vägen och bästa kommunikationen i. Som sagt, vi hade ett möte med bostadsministern, vilket var jättebra. Han har inte varit så snabba på våra förslag, tycker jag, Tobias.
Nej, inte alls. För att jag menar,
det en liten uppmaning en del, kanske.
Jag tyckte att de kunde genomföras på plats.
Ja, men lite, så. Kanske var lite så. Jag tycker vi var så tydliga också.
På stående fot.
På stående liksom. Fot. Han borde kunna. Mm. Så.
Jag tror att bostadsministern kommer här att förstå att parterna är mycket överens
parterna
och tydliga.
Parterna är rörande överens när det gäller det här. Det finns ingen motsättning alls. Och jag är ju också med, och innan du kom in Tobias så pratade jag dig också om klimatutmaningen och vad det krävs för nya kompetenser för den, likväl som digitaliseringen och AI, att det här är nya kompetenser som skrået kommer behöva och som man inte fullt ut har idag, därför att vi vet inte riktigt exakt vad det innebär, så att man måste bygga kompetensen successivt, och det här, om man nu ska försöka hitta någon ljusglimt, så är det ju någonstans att man ska gasa sig ur en kris. Ja, men försök att bygga kompetens. Och det är inte lätt, och jag kan inte säga att jag har den fullständiga lösningen på huret. Men det här är områden som vi ser att de kommer att utmana oss och utveckla oss framåt. Och då är väl det gasas ju kris genom att bygga kompetenser inom de områdena.
Men det var väl en väldigt bra slutkläm, känner jag. Gasa sig ur krisen, vi tittar på AI, vi tittar på grön omställning. Det är väl de områden där man verkligen kan göra insatser. Det är väl ett bra medskick,
Ja, men så här, men en utmaning tycker jag med kompetensutveckling och kompetenslyft i en sån här otroligt dålig konjunktur, det är också att nu finns tiden för att kompetensutveckla sig, men ofta så finns ju inte resurserna för att liksom att skicka folk på kurs, eller att man som privatperson och uppsagd ska köpa kurser eller gå på kurser. Det är en glitch här som förstås omställningsorganisationerna, de spelar en otroligt viktig roll här, men man behöver ställa sig själv de här frågorna. Vad finns jobben i framtiden? Vad betyder klimatkrisen? Vilken kunskap behöver jag skaffa mig? Och också ställa krav på andra. Till exempel om man är hos TR eller någon annan.
Vi kompetensutvecklar oss och gasar miljösmart vidare.
Helt enkelt.
Och försöker rida oss igenom den här lågkonjunkturen.
Bygger kompetens.
Ja.
Jättebra.
Ja.
Jätteklokt. Men då kan vi säga tack så länge, Tobias, för att du ville vara med från bilen i Örebro.
Ja, och vi...
Såklart. Ja. Tack för att jag fick vara med.
Ja, och vi tackar även Elin Lydahl för som är med oss här från studion idag. Tack så mycket.
Absolut, tack båda två.
Tack båda två.
Stort tack.
Tack.
Det blev ett väldigt bra samtal med Elin Lydahl och Tobias Olsson. Och även om det är en ganska dyster framtid som de målar upp, så finns det ändå ljusningar och möjligheter, framförallt inom ny teknik och omställning. AI, grön omställning, kompetensutveckling och liknande.
Mm.
Det finns ju lite ljusglimtar ändå.
Ja, det finns ju en hel del att ta tag i på omställningsområdet. Men det finns också stöd för de som faktiskt blir uppsagda, och det är viktigt att vi ånyo påminner om det, att gå in och se vilken omställningsorganisation du tillhör. Man kan leta på och hitta din omställningsorganisation, för idag från i mars så finns det faktiskt omställningsorganisationer för samtliga, även för dem utan kollektivavtal.
Mm.
Så att man kan få stöd för att komma till nästa jobb, till ny karriär, kanske studera, så att Den är viktig att komma ihåg i en lågkonjunktur.
Mm. Och har man kollektivavtal, vilket ändå ger störst trygghet, som Elin sa. Mm. Men vi kommer ju prata mer om det i nästa avsnitt. Alltså,
ja.
Angående omställning och hur man faktiskt hanterar oro. Och hur man kommer vidare i yrkeslivet eller med studier,
ja,
eller liknande.
Och framförallt hur du som arbetsgivare helt enkelt ska gå tillväga om du behöver göra en omställning. Att lägga den planen, hur ska du kommunicera, vilka lagar och regler gäller, det kommer vi att prata om. Så att det blir en trygg och bra omställning för de som faktiskt drabbas.
Och även för arbetsgivarna, som ju faktiskt också får stöd från de flesta omställningsorganisationer. När man faktiskt får hjälp med det här med svåra samtal, hur man kommunicerar och liknande. Så det finns ju stöd att få för alla.
Mm. Det kommer nästa opodd att handla om.
Yep.
Men nu säger vi tack och hej för den här gången.
Ja, det gör vi. Må så gott tills dess. Hej då.
Hej då.